18 november 2003.
Drygt 2 månader har gått sedan utrikesminister Anna Lindh mördades, och den massiva nyhetsbevakningen som följde ledde snart till att strålkastarljuset riktades mot media och de övertramp som begicks i rapporteringen. Trovärdigheten har ifrågasatts och ropen på skärpta regler har hörts från flera håll. Och igår kväll diskuterades mediebevakningen efter mordet på Anna Lindh vid journalisternas eget forum, Publicistklubben. Och där deltog också länspolismästare Karin Götblad, som framförallt var kritisk mot en del journalisters arbetsmetoder.
Ja, det är detta att jag tycker att man utnyttjade människor som var i chock, alltså föräldrar till barn som har blivit häktade misstänkt och som man har intervjuer mer eller mindre på sängkanten och som säger saker som de är i kris och i chock. Det är inte svårt att förstå om ens barn är misstänkt för ett ministermord och saker som de kanske får ångra hela livet sen. Och så tycker inte jag att man ska göra.
Publicistklubbens debatt i Kulturhuset i Stockholm igår kväll kom mycket att kretsa kring spelet mellan polisen och media. Ska polisens möjlighet att utnyttja den grundlagsskyddade meddelarfriheten inskränkas för att undvika läckor från pågående utredningar? Eller är det media som ska ta ett större ansvar för att inte publicera känsliga eller osäkra uppgifter? För länspolismästaren var svaret givet.
Det är ju inte så att det är någon naturlag att allt man får reda på ska publicera. Och om ni tar det ansvaret och inte saboterar när det är väldigt allvarliga brott, då tycker jag att det är väldigt viktigt att meddelarfriheten är kvar. För vi, till exempel polisen, är ju en repressiv myndighet. Och det kan hända saker, det vet vi runt om i världen, som det vore förskräckligt om det inte fanns en meddelarfrihet så att det kunde uppdagas.
Den kritik som har riktats mot mediebevakningen handlar främst om att irrelevanta uppgifter och rena spekulationer har förekommit allt för ofta. Och de medierepresentanter som deltog i Publicistklubbens debatt höll med om att det begåtts en del misstag. Expressens chefredaktör Otto Sjöberg nämner ett par exempel.
Ja, jag tycker vi har begått ett par misstag. Det ena var i en extraupplaga första dagen, då vi hade en bildpublicering på den skadade Anna Lindh som var alldeles för omfattande och alldeles för närgången. Det andra var självklart att vi också en extraupplaga där vi gick ut med uppgifter om att 35-åringen var gripen innan han var det.
Och i båda fallen hänvisar Otto Sjöberg till det upptrissade tempot och konkurrensen från allt snabbare medier som tv och internet. En konkret följd av kritiken mot mediebevakningen efter mordet på Anna Lindh är att vi idag får veta mindre om den häktade 24-åringen trots att han är på starkare grunder misstänkt för mordet än den 35-åring vars liv offentligt vändes ut och in innan han friades. Svenska Dagbladets chefredaktör Lena Samuelsson förklarar det så här.
Delvis så beror det säkert på den debatt som uppstod runt 35-åringen och som har gjort att alla redaktioner sannolikt har haft den här typen av diskussioner och har en bättre beredskap i det journalistiska arbetet. Sen beror det ju till allra största delen på hur polisen har förhållit sig i den här situationen. Polisen har inte på något sätt kommit ut med så mycket uppgifter som de gjorde i det första fallet, varken officiellt eller via källor.
Och det är något som också bekräftas av länspolismästare Karin Götblad.
Kanske vi också var för öppna mot media. Vi hade presskonferenser varje dag. Vi la locket på, som vi sa, när vi häktade 24-åringen. Och då sa faktiskt många av allmänheten till oss: äntligen, vi undrar varför ni sitter där och pratar med journalister och inte jobbar. Så att vi har också fått oss tankeställare.
Sist länspolismästare Karin Götblad och vår reporter var Daniela Markvart.
December 2003.
Överåklagare Agneta Blidberg bekräftar nu att DNA från den man som misstänks för mordet på Anna Lindh stämmer överens med det DNA-spår som hittats på den kniv och de kläder som polisen beslagtagit.
Ja, det har ju redan framgått i massmedia att det finns DNA på kniven och att det finns DNA på ett par byxor och så vidare. Och sammantaget, om man lägger samman all den bevisningen som finns, så är den bra.
DNA på kniven och DNA på kläderna matchar den misstänkte alltså?
Ja.
Överåklagare Agneta Blidberg intervjuad av Anders Holmberg. För undersökningen är nu klar och åtal ska väckas i januari.
Och Rapport kan ikväll spela upp ljudet från polisens kommunikation strax efter mordet.
11.10 ber om förtur nu.
11.10, klipp på.
Utrikesminister Anna Lindh är där, kort.
Ja, det är uppfattat.
Det var 5 kvinnliga poliser från Klara och Vasa närpolis som var först på plats på NK. Det gällde att snabbt säkra platsen, spärra av området och hjälpa ambulanspersonalen. Men flera av dem har efteråt berättat att det för dem kändes som en chock när de insåg att det var just Anna Lindh som drabbades.
När vi väl får klart för oss att det är utrikesministern så är det ändå en kort stund därefter då man får informationen om att hon är ganska lindrigt skadad.
Idag fick den 25-åring som misstänks för mordet på Anna Lindh ta del av förundersökningsprotokollet som åklagaren och polisen sammanställt. Utredningen är på drygt 1000 sidor och enligt chefsåklagare Agneta Blidberg så är bevisläget mot 25-åringen starkt. Hon bekräftar att 25-åringens DNA finns på kniven och det finns även DNA-spår på den misstänktes kläder. Någon motivbild vill hon inte ge eftersom det inte finns något erkännande.
Den första delen av förundersökningen är nu klar så tillvida att man har upprättat ett protokoll ur det digra materialet. Förhör, minnesanteckningar, beslagsprotokoll, utlåtanden och liknande är nu sammanställda.
25-åringens advokat Peter Altin har nu 3 veckor på sig att läsa igenom förundersökningen och kan under den tiden begära att materialet kompletteras.
Den här utredningen är ju en polis- och åklagarutredning. Även om det ska finnas en objektivitet där så kan åklagare och advokater se på saker från olika utgångspunkter. Och det kan mycket väl hända.
Om inte advokat Altin anser att förundersökningen behöver kompletteras så väcks åtal mot 25-åringen i mitten av januari. Då blir materialet offentligt. Och det blir möjligt för allmänheten att få veta vad som egentligen hände på NK-varuhuset den 10 september.
Januari 2004.
Anna Linds make Bo Holmberg tänker begära skadestånd från den misstänkte mördaren och får ett målsägande biträde som ska föra familjens talan under rättegången. Tidigare fick Bo Holmberg avslag på sin begäran om målsägande biträde, men nu har Stockholms tingsrätt gett sitt godkännande, skriver Aftonbladet.
Diverse rapporter om erkännande den 7 januari 2004.
Vi går direkt till nyheterna.
Så är det alltså. Peter Altin alltså meddelar nu på morgonen att 25-årig Mijailo Mijailovic erkänner mordet på Anna Lindh. Peter Altin, jag undrar om du kan berätta hur det här gick till, själva erkännandet.
Nej, jag kan bara berätta det att vi hade ett nytt förhör igår kväll på häktet med åklagare, en polisman och jag och min klient. Och där lämnar han en berättelse som går ut på att han medger att det var han som attackerade Anna Lindh och tillfogade henne de skador som ledde till hennes död.
Ni har ju gått igenom materialet, bevisningen i helgen, 1000 sidor. Är det någonting här som har fått honom erkänna?
Ja, jag vill inte gå in på några detaljer när det gäller den saken, därför att jag vill att han liksom kommande klienter ska känna en trygghet i den tystnadsplikt som jag har. Utan det jag vill just nu meddela det som redan har nämnts.
Hur detaljerat har det varit den redogörelse som han har lämnat?
Ja, han lämnade en berättelse om händelser före den 10 september, under den 10 september och dagarna efter.
Hur har åklagaren och polisutredarna kommenterat det han sa?
Nej, det har de inte kommenterat vad jag känner till ännu, utan de var med vid det här förhöret igår.
Okej, vad händer härnäst nu då?
Förlåt?
Vad händer härnäst nu då?
Ja, nu är det ju, ska jag ha har pratat med åklagaren också om rent praktiskt hur rättegången ska gå till nu med de här nya omständigheterna. Om rättegången ska komma till stånd nu nästa vecka eller om en rättspsykiatrisk undersökning ska göras före rättegången.
Vad tror du?
Ja, det jag har inga speciella synpunkter på, utan det får man diskutera. Det kan vara praktiskt att genomföra en rättspsykiatrisk undersökning innan rättegången. Det kan också vara rimligt att den rättegången får äga rum snarast, och att det sedan leder till ett beslut om en rättspsykiatrisk undersökning.
Vad är i så fall snarast?
Ja, jag utgår ifrån att åklagaren nu får ta några dagar på sig och bestämma sig för hur bevisningen ska se ut. Den kommer att se lite annorlunda ut än hur tanken möjligen har varit tidigare. Och det innebär att rättegången kommer ju inte att bli så långdragen som det var tänkt från början.
Kan du säga någonting om varför erkännandet har dröjt? Varför han har väntat?
Nej, jag kan inte gå in på några som helst diskussioner mellan mig och min klient.
Okej. Tack för det, Peter Altin, 25-årig Mijailo Mijailovic, har alltså erkänt mordet på utrikesminister Anna Lindh. Och därmed så går vi tillbaka till soffan.
Klockan 5. Här är dagens eko, 4:15. Misstänkte 25-åringen erkänner att han dödade Anna Lindh. Efter snart 4 månader kom alltså erkännandet från Mijailo Mijailovic att det var han som knivskar Anna Lindh så svårt att hon avled. Det var under ett polisförhör igår som den misstänkte erkände. Överåklagare Agneta Blidberg var med vid förhöret.
Ja, igår sent på eftermiddagen så hölls ett förhör med den misstänkte, och då gick han med på att det är han som har attackerat Anna Lindh. Han går med på att den tekniska bevisning som vi har, som vi anser styrker att han är gärningsman, att de stämmer.
Med vid förhöret var även hans advokat Peter Altin.
Då berättade han vad som hade hänt några dagar innan den 10:e, vad som hände den 10 september och lite vad som hände dagarna efter.
Det här att han berättade vad som hände dagarna innan, har det betydelse för det som sen hände?
Ja, det har betydelse. Och det kommer fram mer detaljer, men jag har inte fått utskriften av förhöret ännu, och därför vill jag inte lämna uppgifter där jag inte är fullständigt 100% säker att det finns med i förhöret. Men det jag kan säga det är att det finns ingen politisk bakgrund eller politisk motiv. Det fanns ingen planering, utan en slump med ett antal omständigheter som ledde till det här.
Det var den 10 september som den dåvarande utrikesministern Anna Lindh knivskars på varuhuset NK i Stockholm. Ett överfall som ledde till att hon avled drygt 12 timmar senare. 2 veckor efter mordet greps Mijailo Mijailovic och häktades därefter på sannolika skäl misstänkt för mordet. Själv har han hela tiden fram till igår nekat till brottet. Men polis och åklagare har hela tiden hävdat att de har en mycket stark teknisk bevisning som binder mannen till mordet. Det var precis före jul som advokat Peter Altin fick förundersökningen. Men Mijailo Mijailovic har själv inte velat läsa den, för han har varit rädd att det ska läcka ut uppgifter från den. Peter Altin har istället berättat vad som står och också beskrivit de tekniska bevisen som finns. Och det var en sån genomgång som ledde fram till erkännandet igår kväll. Men om han kommer att åtalas för mord eller dråp är inte känt. Erkännandet har en betydelse för att få ett svar på varför mordet skedde. Men skulden måste ändå bevisas i en rättegång.
Ett erkännande är en sak. Sen ska det ha stöd av utredningen i övrigt. Och får åklagaren bestämma sig för hur den bevisningen ska se ut. Men jag förutsätter, tycker jag är rimligt att göra i alla fall, att rättegången inte kommer att bli av samma omfattning som man kunde tänka sig tidigare.
Advokat Peter Altin, och åtalet väntas komma nu på måndag. Och reporter här var Margita Boström. Ekot har alltså idag valt att publicera namnet på Mijailo Mijailovic. Normalt ska namnet på en gärningsman inte publiceras förrän tidigast när en dom har fallit. Men eftersom han nu har erkänt och åklagaren har sagt att det finns tillräcklig teknisk bevisning, så har Ekot alltså valt att publicera namnet. Christian Diesen, professor i processrätt, är med i studion nu. Vi har nu alltså ett erkännande här ifrån Mihailovic att han har dödat Anna Lindh. Vad betyder det här erkännandet för den kommande rättegången?
Ja, det betyder ju att allting blir mycket enklare. Rättegången blir bara hälften så lång som den hade blivit om han fortsatt att förneka. Åklagaren kan läsa bort en del bevisning och bevisningen kommer ju vara inriktad mot att få tillstånd en fällande dom som där den tekniska bevisningen understödjer erkännandet helt enkelt.
Men det är inte klart med någon brottsrubricering än, inte som vi känner till i alla fall i åtalet. Vad kan man tänka sig att det blir? Altin här pratar ju om slump och det finns inga politiska motiv och så vidare.
Ja, åklagarna kommer att åtala för mord, därom är det inget tvivel. Altin kommer säkert driva en försvarslinje som går ut på att det finns förmildrande omständigheter. Det vill säga att det skulle kunna bli fråga om dråp. Men det kommer man knappast att lyckas med. Däremot så innebär erkännandet att man kan börja prata om motiv, man kan få fram ett motiv och om det är ett irrationellt motiv och om det ligger en allvarlig psykisk störning bakom så kan man få förklaringen till varför det här hände och det betyder att man öppnar för en påföljd som går ut på att han ska ha sluten psykiatrisk vård med utskrivningsprövning och inte fängelse.
Man kan räkna med här alltså att det blir en rättspsykiatrisk undersökning?
Ja, det kommer det att bli eftersom det finns en begränsad sån utredning som talar för att han eventuellt lider av en sån störning.
Erkännandet här underlättade den här rättspsykiatriska undersökningen?
Ja, det gör det, för annars hade man behövt lägga fram all bevisning och se till att den är övertygande för hans skuld innan man hade kunnat få till stånd en sån utredning, men i och med erkännandet så bäddar man för den här och behöver inte egentligen lägga fram bevisningen först, utan man skulle kunna genomföra den här utredningen, rättspsykiatriska undersökningen, innan rättegången till och med.
Men den tar ju ändå ganska lång tid, en sån här undersökning.
Ja, så därför planerar man ju nu att starta rättegången och sen kommer man förmodligen ta en paus på 4-5 veckor innan man slutför rättegången.
Sa Christian Diesen som är professor i processrätt. Tack för din medverkan. Statsminister Göran Persson fick idag beskedet om att en man som misstänks för mordet erkänt att han har dödat Anna Lindh. Persson fick beskedet i Thailand där han idag inledde ett officiellt besök.
Jag känner som de allra flesta en stor lättnad över det erkännandet. Och det gör det naturligtvis lättare att gå vidare i ett sorgarbete om man är säker på hur det gick till och vem det var som var mördaren. Det är naturligt att det är på det viset. Sen hoppas jag att vi får en uttömmande och klargörande rättegång. Det ligger fortfarande framför oss, det ska vi inte glömma bort.
Även Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist tror att det blir lättare för människor att bearbeta sin sorg efter Anna Lindh nu.
Även om vi aldrig kommer att förstå, så får vi förhoppningsvis en förklaring som gör att vi kan lägga det juridiska bakom oss och koncentrera oss på det både politiska och personliga efterarbetet. För det är klart att det kommer att finnas behov av även om den juridiska processen får en slutpunkt.
Socialdemokraternas partisekreterare Lars Stjernkvist, reportrar Fredrik Fortenbach och vår korrespondent Lars Gunnar Erlandsson i Bangkok. Och rättegången mot Mikhail Mihailovic beräknas börja på onsdag i nästa vecka den 14 januari och Ekot direkt sänder den i P1.
Åttonde januari 2004.
God afton och välkomna till Aktuellt. Rättegången mot Mijailo Mijailovic, som erkänt mordet på Anna Lindh, kommer att börja på onsdag. Antingen döms han till livstidsfängelse eller så kan han bli fri efter 6 månader om han döms till vård.
Det är här på rättspsyk i Huddinge som Mijailovic troligen kommer att få genomgå en rättspsykiatrisk undersökning i samband med rättegången. För idag så bestämde sig Mijailovics advokat att inte kräva en sådan undersökning innan rättegången.
Jag har pratat lite med domstolen, jag har pratat med åklagaren och med mig själv och bestämt att jag framställer ingen sådan yrkande nu inför förhandlingen, utan den får komma i så fall i anslutning till huvudförhandlingen.
Och rätten kommer troligen ändå att besluta om en rättspsykiatrisk undersökning. Men Mijailovic har nämligen redan genomgått en liten sinnesundersökning och den lär visa att han lider av en psykisk störning.
Rättspsykiatrisk undersökning kan påverka domslutet om man konstaterar att den här personen är psykisk sjuk eller har grov personlighetsstörning, så kan domen bli rättspsykiatrisk vård med särskilt utskrivningsprövning istället för fängelse.
Idag så finns det dock ett lagförslag som innebär att personer som döms till rättspsykiatrisk vård även kan dömas till fängelse. Men hur det än går med det lagförslaget så kommer det inte att drabba Mijailovic. Istället så kan han bli utskriven redan efter 6 månader om han nu döms till vård.
Ja, detta är ren teori och avser förstås personer som har begått mindre grova brott i vanliga fall och dessutom som kanske inte är så sjuka. Det kan också innebära att man stannar under vård under resten av sitt liv.
Januari 2004.
Fler än 220 poliser runt om i Sverige hotas nu av åtal för dataintrång i samband med utredningen av mordet på Anna Lind. De har letat uppgifter i hemliga dataregister om Mijailo Mijailovic som erkänt mordet och den tidigare häktade 35-åringen. Om poliserna fälls riskerar de böter.
Januari 2004. Inför rättegången.
Idag lämnar överåklagare Agneta Blidberg och chefsåklagare Christer Pettersson in stämningsansökan mot Mijailo Mijailovic till Stockholms tingsrätt. Samtidigt blir den omfattande förundersökningen offentlig. Mijailo Mijailovic har erkänt mordet, men enligt åklagarna hade den tekniska bevisningen varit stark nog. Den drygt 1000 sidor tjocka förundersökningen innehåller bland annat en CD med bilder och en video med filmer från övervakningskameror.
Det talas ju om att han skulle ha förföljt henne i 14 minuter. Om det är så, så det är en extremt försvårande omständighet. Det visar kanske att det här är planlagt och inte stundens ingivelse, utan han har gått och funderat på hur han skulle göra, hoppa på Anna Lind och när han skulle göra det. Och då är åtalet än starkare för just mord.
På onsdag börjar rättegången i Stockholms tingsrätts säkerhetssal.
Och det internationella intresset är förstås stort. Media från många länder är på plats i Stockholm för att följa rättegången.
Det har blivit många inslag och direktrapporter från Stockholm efter mordet på Anna Lind för den tyska tv-kanalen ARD. Och intresset är stort från Tyskland nu när rättegången börjar.
Och vi werden jeden Tag sicherlich mehrere Berichte nach Deutschland schicken. Das Interesse ist groß. Fast so groß wie damals nach dem Mord, wo wir nicht ganz rund um die Uhr, aber 12, 15, 16 Stunden am Tag gearbeitet haben.
Fler än 200 svenska och utländska reportrar, fotografer och tecknare kommer att bevaka rättegången som hålls i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Här får det bara plats 90 personer åt gången. Svensk riksmedia prioriteras. Större delen av platserna, 70%, går till dem. Allmänhet, utländsk media och nyhetsbyråer delar på resten. Mordet på Anna Lind har också gjort att Sverige uppmärksammas på ett annat sätt.
Her death and the fact that Sweden is so well known worldwide has, I think, forced a lot of people to take another look at the country and to as well become more interested in how this country is and how it's going to be progressing into the future.
Här är Lunchekot måndag som domineras av åtalet om mordet på Anna Lind. Den misstänkte Mijailo Mijailovic kommer att ställas inför rätta anklagad för mord. I morse 9 lämnades åtalet mot honom in till Stockholms tingsrätt. Och åklagarna anser att den misstänkte hade för avsikt att döda Anna Lind. Ett skäl är det mycket kraftiga våld han använde vid knivattacken. Vi hör kriminalinspektör Magnus Osvald.
Ja, man kan säga att det har varit med ett ganska grovt våld. Han har exempelvis skurit av benbitar i ena armen. Så att enligt rättsläkaren så har det varit med ett grovt våld.
Hur många av de här knivhuggen hamnade just i magtrakten?
Ja, det var ju framförallt ett som gick in då, som kom in i levern, och det var det som var då det dödliga sticket.
I det rättsmedicinska protokollet kan man se att Anna Lind fick runt 10 knivhugg mot sig, varav 3 finns i mag- och brösttrakten.
Det här tillsammans med erkännandet och all teknisk bevisning gör att chefsåklagare Christer Petersson anser att det är rätt att väcka åtal för mord.
Ja, jag tycker att den utredning vi har, som är en stark utredning framför på den tekniska sidan, den ger ju stöd för ett påstående att han har agerat uppsåtligt och att det är uppsåtligt som han har dödat Anna Lind.
Du anser inte att det är en risk med att inte ta med andra åtalspunkter här?
Nej, man kan väl säga att för mord och dråp, där är det ju samma objektiva och subjektiva omständigheter som då domstolen har att pröva. Skulle det då bli aktuellt med någon annan påföljd, det vill säga att det skulle vara att man inte kan styrka att han uppsåt att döda, så finns ju möjligheten att man i en process justerar åtalet. Men jag tycker att den utredning vi har talar tillräckligt starkt för att det är, så att säga, med uppsåt som han utfört det här.
Förundersökningsledare Leif Jennekvist anser också att det är styrkt att Mijailo Mijailovic planerade dådet.
Ja, den var planerad på det sättet att han fanns på NK ungefär under samma tid som Anna Lind fanns där. Han hade goda möjligheter att se henne röra sig i varuhuset. Och vi har också en videofilm som visar hans rörelser på våningen över. Och vi gör en rekonstruktionsfilm där vi visar hur han kan ha möjlighet att se ner genom det öppna, den öppna delen av varuhuset.
Men att han har haft möjlighet, betyder det också att det går att bevisa att han har gjort det?
Det får vi väl se när han själv också ser filmerna, vad han säger. Men vi anser att man kan dra den slutsatsen, ja.
Kriminalinspektör Magnus Oswald, som hela tiden arbetat med utredningen, menar att det är sällan man har så pass stark bevisning i ett spaningsmord som de har den här gången. Det finns många detaljer som binder Mijailovic till knivdådet.
Ja, det är ju att man har ju kunnat konstatera på mordvapnet, på morakniven, så finns det DNA av Mijailo Mijailovic, och vi kan ju då konstatera att det finns bara DNA från två personer på kniven. Den andra är nog naturligtvis Anna Lind. Sen har vi kepsen som han slängde i Salénhuset. Där finns också hans DNA. Det finns vidare på andra saker, exempelvis en hårklippningsmaskin. Men det som där han har klippt sig ett halvt dygn senare. Men framförallt är det kepsen och kniven som är avgörande. Och sen har vi då kunnat knyta de byxorna som han har gömt ner i Hovsjö i Södertäljeområdet. Där finns Anna Linds blod på dessa. Samtidigt i ena fickan så ligger en broschyr med Mijailovics fingeravtryck.
I förhöret där Mijailo Mijailovic erkänner att det var han som stack ner Anna Lind, där berättar han att den här dagen han åkte in till stan för att gå runt och titta på CD-skivor, då mådde han mycket dåligt. Så dåligt att han kände sig desperat. Och när han fick syn på Anna Lind på NK, då var det en inre röst som befallde honom att gå fram och hugga ner henne. Magnus Oswald igen.
Han säger då att han hör en inre röst som säger åt honom att han ska attackera Anna Lind.
Och hur lång tid innan säger han att detta sker?
Han säger att han är på väg ut från varuhuset och kom ner på plan 1 och då får syn på Anna Lind. Och i samband med detta så hör han de här inre rösterna som då påtalar att han ska attackera henne.
Den åtalade Mijailo Mijailovics försvarare, advokat Peter Altin, satt i förmiddags på sitt kontor och läste igenom åtalet. Han vill inte säga att hans uppgift som försvarare är svårare än i andra rättegångar, utan det som kommer att bli avgörande i den här processen är om åklagaren lyckas övertyga rätten om att hans klient dödade Anna Lind med avsikt.
Alla mål är svåra naturligtvis, och jag lägger inte någon värdering i själva svårighetsgraden här. Åklagaren ska visa inte bara det som min klient har medgivit, nämligen att det är han som har attackerat Anna Lind och tillfogat henne de skador som ledde till hennes död, utan åklagaren ska också visa att han har haft en avsikt för att det ska då bli ett avsiktligt dödande.
Men din klient håller inte med om att det var avsikt som låg bakom?
Han har ju lämnat sin berättelse, och det kommer han att göra i förhandlingen också.
Står han fast vid sin berättelse?
Det får du se då på onsdag, men jag har ingen anledning att tro någonting annat.
Kan du redan nu säga någonting om du kommer att begära en ytterligare sinnesundersökning?
Alltså, sedan när förhandlingen närmar sig sitt slut, sannolikt på måndag i nästa vecka, så kommer jag att med stor säkerhet att begära att en rättspsykiatrisk undersökning görs.
Hur mår din klient idag?
Nej, jag går inte in på hur han mår. Det har inte gjort under hela den här häktningstiden, och gör det inte nu heller.
Advokat Peter Altin, reportrar var Stefan Winniger här, och tidigare Margita Boström och Gunilla Österlund.
13 januari 2004.
Ja, Socialstyrelsen ska undersöka om det fanns brister i den psykiatriska vård Mijailo Mijailovic sökte och fick dagarna innan han gick till attack mot Anna Lind. Igår åtalades han för mord. Katarina Andersson Forsman är chef för psykiatritillsynen.
Ja, de uppgifter som vi har fått via media ger vid handen då att patienten har erbjudits vård i olika former. Och vi vill nu utreda om den vården har varit tillräcklig och om patienten har berättat den vård som han, efter de symptom han visar, var berättigad till.
Bland det första som Mijailo Mijailovic sa under de polisförhör där han erkände att han hade knivhuggit Anna Lind var att han dagarna före överfallet upprepade gånger hade sökt psykiatrisk vård. De vårdtillfällena blir nu ett tillsynsärende hos Socialstyrelsen där, om det visar sig att det har gjorts felaktiga bedömningar, både enskilda läkares beslut men också rutiner på sjukhus som till exempel gör att patienter skickas hem utan korrekt bedömning, kan komma att få kritik och medföljande varningar. Det är naturligtvis omöjligt för psykiatrin att förutse allt vad som patienterna kan ta sig till efter att de har lämnat mottagningen. Men enligt Katarina Andersson Forsman så är det i det här fallet med en person som upprepade gånger till och med har dömts till vård särskilt angeläget med en utredning.
Uppenbarligen, om jag förstår det rätt, så har patienten vid flera tillfällen begått våldsbrott och blivit dömd till vård. Och att då är det, finns det naturligtvis skäl för oss att se efter om varför man inte har fullföljt den vården eller om vården inte har varit tillfredsställande.
Hej. 14 januari 2004.
Och som vi förstås inleder med rättegången om mordet på Anna Lind som började idag på förmiddagen. Och om en timme klockan 13:30 så återupptas förhandlingarna. Då ska den åtalade Mijailo Mijailovic höras. Till dess ska också rätten besluta om det förhöret får direkt sändas i radio och tv. Något som Mijailovic motsätter sig. Här får han frågan om detta av rättens ordförande, chefrådman Göran Nilsson.
Jag frågar dig, Mijailo Mijailovic. Nu har advokat Altin sagt att du känner dig besvärad av om det sänds ut i medier vad du säger här under förhandlingen.
Mm.
Har du funderat på den här saken?
Ja, visst.
Tycker du att det är extra jobbigt om det är så att det går ut i direktsändning?
Ja. Jag är inte van att prata inför så mycket folk.
Ja. Fast du gör det ju ändå så att säga. Förhandlingen är ju offentlig.
Mm.
De andra ser man ju inte som lyssnar på vad du säger.
Nej, jag tycker det känns lättare om det inte...
Du tycker det känns lättare om det inte blir på det sättet?
Ja.
Nu kommer rätten fundera på den frågan och sen meddelas ett beslut i samband med att förhandlingen återupptas efter lunch.
Ungefär 9:15 nu på förmiddagen kom den åtalade Mijailo Mijailovic in i säkerhetssalen i Stockholms tingsrätt. Han var klädd i mörka kläder och inte helt lik de bilder som har publicerats på honom. Lite mer skäggig och påtagligt blek efter flera månader i häkte.
Överåklagare Agneta Blidberg yrkar på att Mijailo Mijailovic ska fällas för mord. Under förmiddagen har hon redogjort för den starka bevisningen. Enligt DNA-analysen är till exempel möjligheten att det var någon annan än Mijailo Mijailovic som höll i mordvapnet en på 16 miljoner. Hon redogjorde också för händelserna den 10 september, hur Anna Lind och hennes väninna gick och tittade på kläder när Anna Lind plötsligt attackerades.
Plötsligt rusar en mansperson förbi väninnan och fram mot Anna Lind och, som det har uttryckts i förundersökningen, skuggbokstavs mot magen på Anna Lind. Hon försöker freda sig. Flera vittnen ser att något händer, men ingen uppfattar vad som egentligen händer. Det vill säga att mannen har en kniv och att han hugger den flera gånger i Anna Linds kropp.
Åklagarna har också visat filmer från NKs övervakningskameror och de visar att Mijailo Mijailovic var inne på NK under ganska lång tid. Att han rörde sig på olika platser, inte träffade någon, inte talade med någon och inte heller handlade något. Inget skedde till synes förrän han attackerade Anna Lind.
Men Mijailovics advokat Peter Altin hävdar att filmerna inte alls visar att dådet var planerat. Mijailovic var till exempel aldrig framme vid räckorna för att spana efter någon. Anledningen till dådet är istället hans psykiska besvär enligt Peter Altin.
Han mådde den 10 september och säkert dagarna innan också. Som han själv har uttryckt och kommer möjligen att uttrycka jättedåligt. Kände sig desperat, kände sig hotad och hörde röster. De här medicinerna som man har fått ska inte gå in på just nu, de kommer väl att framgå. Möjligen är det på det sättet att kombinationen av denna medicinering har varit djupt olycklig.
Anna Linds familj, hennes man och de två barnen har krävt 250 000 kronor i skadestånd. Mijailo Mijailovic har under förmiddagen bitvis sett både besvärad och sammanbiten ut. Till exempel när målsägarbiträdet Kerstin Wennersten talade om familjens lidande där barnen har varit mest illa, säger hon.
Men det har varit omöjligt för David och Filip att värja sig mot tv-sändningar, braskande löpsedlar, journalister, ständiga telefonsamtal och polisbevakning. Som hela tiden påminner dem om att deras mamma är död. Barnen har tvingats att leva med sin sorg även i det offentliga rummet, vilket förvärrat deras psykiska lidande. De har drabbats av sömn- och koncentrationssvårigheter och har tidvis svårt att gå ut och träffa andra människor, även om de försöker att vara starka.
Kerstin Wennersten som är företrädare för Anna Linds familjereportrar var Maria Eksedler och Gunilla Österlund.
Så har de två medhjälpare och så kommer Mijailo Mijailovic in också i sin träningsoverall. Ett par plastsandaler på sig och så Peter Altin som sätter sig ner bredvid honom samtidigt som de har.
Inte bandupptagning ska få ske av annan än rätten.
Nu hörde jag inte, förlåt.
Vidhåller Mijailovic sin inställning här att det inte får sändas ut ifrån salen?
Ja, och risken är annars att det inte blir några radar alls.
Mm. Då kan jag säga att rätten har då överlagt i frågan och rätten har då beslutat att inte tillåta upptagning av ljud i rättssalen under förhöret med Mijailovic. Och enligt tingsrättens bedömning så skulle sådan ljudupptagning kunna antas besvära Mijailovic så att det blir till men för utredningen. Och därför tillåts inte ljudupptagning med stöd av 5 kap. 9 § rättegångsbalken.
januari 2004, rättegångens andra dag.
Då ska vi gå över till ett kompletterande partsförhör med Mijailo Mijailovic. Din inställning idag?
Ja, jag ser redan nu, jag orkar inte svara på några mer frågor.
Du tänker inte svara på någonting överhuvudtaget?
Nej, jag orkar inte svara på några mer.
Oavsett alltså hur det tas upp på band eller ej?
Nej, precis.
Från rättegångens andra dag igår, då fick vi ju sent om sidor efter fördröjning höra den åtalade Mijailovic svara korthugget på åklagarens frågor. Men idag när chefsåklagare Christer Petersson ville komplettera förhöret blev det inga svar alls. Vad var det som hände, Claes Wolfatz?
Åklagarna sa redan på morgonen att de ville ställa fler frågor till Mijailovic. Och alla i tingsrätten blev nog rätt så överraskade när han sa att han inte ville svara på några frågor. Överhuvudtaget som vi har där. Och
hur pass enträgna övertalningsförsök gjordes?
Inga alls. Chefsrådmannen Göran Nilsson försökte inte alls få Mijailovic att svara på frågor.
Advokat Thomas Olsson som kommenterar rättegången för oss. Hur tolkar du det här?
Ja, man undrar ju naturligtvis vad som är skälet till det. Därför att så som processen har utvecklats så borde det ligga i Mijailovics eget intresse att försöka förklara så mycket av det som har hänt som möjligt. Det här måste nog ses som antingen ett utslag av att han upplever en stor trötthet på grund av den press han har varit utsatt för under de här dagarna. Eller någon annan mera psykiskt betingad orsak.
Men en som utförligt svarade på frågor under rättegången idag, det var Anna Linds väninna och tidigare presssekreterare Eva Frankell. Mm.
Eva Frankell var ju, precis som du sa, en väninna till Anna Lind. Kanske en av hennes allra bästa vänner. Och hon berättade idag i tingsrätten att hon tyckte att det var obehagligt att sitta och vittna. Hon var nervös. Hon drömmer mardrömmar om det som har hänt. Men hon satte sig ner rak i ryggen i den lilla vittnesstolen och berättade om deras promenad på NK som slutade på Filippa K. Där Anna Lind precis när de skulle gå ut från butiken stannade vid en blå kavaj, en blåspräcklig kavaj som var precis den nyans som Anna Lind gillade allra bäst. Och Eva Frankell tog ett par steg framåt i butiken och Anna Lind stod några steg bakom.
Då ser jag att det är någon som kommer som är oerhört avvikande från allting. Som kommer rusande rakt mot oss. Jag upplever det som fruktansvärt hotfullt. Och liksom jag reagerar väldigt mycket på det. Och han springer då, störtar snarare. Det går med en väldig fart över den här gångstråket. Och mellan den här metallbågen och mig direkt på Anna. Och då kastar han sig mot Anna och trycker in henne i den här klädställningen. Det finns en metallpinne som den står på där som går ner. Och alltså, det är där Anna, han trycker Anna, men hon stannar där för att den tar emot henne så att säga. Och sen så ser det ut som han boxar henne i magen. Han trycker sig väldigt mycket mot henne. Och jag ser ingen kniv eller någonting sånt här. Men situationen är fruktansvärt aggressiv och jag blir jätterädd. Och det ser nästan, om man ska säga, perverst ut som han trycker sig mot henne. Jag blir hemskt illa berörd av det. Arg. Anna försöker försvara sig. Hon har en stor väska, en marimekko-väska med sig som är tom nästan. Som hon sa hon skulle fylla med kläder. Och jag ser att hon sliter fram den mot honom. Och liksom försöker att få bort honom. Då ser jag honom nästan bakifrån. Och sen så vänder jag mig om. Jag står kvar liksom på samma plats. Men jag vänder mig om med kroppen. Och slår till honom på armen. Alltså nu min högerarm mot hans vänsterarm.
Det visar hur värst att jag går in på bandet och någon form av backhandslag med höger hand.
Ja, det kan man säga. Jag har liksom ett minne av att jag träffar honom här någonstans. Jag vet inte det här.
Höger underarms.
Ja, hand, arm någonstans. Och då vänder han sig mot mig med ansiktet. Och så smalar han ögonen. Och då står Anna först lite kvar så att säga. Hon faller inte ner så utan hon står kvar en liten stund, sekund, nanosekund där. Och sen börjar hon segna ner liksom långsamt.
När Anna Lind då precis hade hamnat ner på golvet så böjde sig Eva Frankell ner till henne och frågade hur är det lilla gumman? I det här läget hade hon inte sett att den mannen som hoppade på Anna Lind hade en kniv i handen.
Samtidigt så var situationen oerhört skrämmande och aggressiv. Alltså och det har inte jag berättat i förhören för det fick jag reda på för senare att jag bet sönder två framtänder. Och sen så slet jag upp en gammal benskada som jag fortfarande har, så jag fortfarande har kvar en blödning i benet.
Det var ju ett förhör till idag, det var rättsläkaren Henrik Druid. Henrik Druid var den läkare som obducerade Anna Lind efter det att hon avlidit. Han berättade att hon dog av ett 7 cm djupt stick i levern. Han visade overheadbilder över de skador Anna Lind fick vid överfallet och han försökte bedöma hur många gånger Mijailovic huggit henne.
Teoretiskt kan man tänka sig att det är så få som 5 skador och uppåt så kan man tänka sig att det är 9 skador. Det rimliga är kanske att det är 7 eller 8 hugg.
Kan man så här inledningsvis säga någonting generellt om med vilken kraft skadorna tillfogats Anna Lind?
Det är åtminstone en av skadorna som har gått igenom det vänstra strålbenet som visar att det mycket stor kraft bakom det hugget. De övriga kan man inte riktigt bedöma eftersom de har inte träffat något hårdare material.
Kommentar till det här, Thomas?
Ja, alltså rättsläkaren här bekräftar ju i princip åklagarens påstående om att huggen har utdelats, i vart fall ett hugg, har utdelats med synnerligen stor kraft när det har trängt igenom benet.
Vad betyder det i kombination med frågorna till Eva Frankell om kraften? Vad blir så att säga den sammanlagda intrycket?
Ja, det har med uppsåtsfrågan att göra. Om man utdelar ett knivhugg med väldigt stor kraft mot överkroppen på en människa, då anses man vara ganska likgiltig för konsekvenserna av sitt handlande och därmed också ha uppsåt till det man gör. Så att i det här läget så får man nog anse att åklagaren har fört en ganska stark bevisning för att det har utdelat sitt hugg av mycket stor kraft och därmed också tagit ett steg närmare frågan om att få det bedömt som uppsåtligt dödande.
Hela den andra rättegångsdagen avverkades ju enbart på förmiddagen. Det blev en ganska kort tillställning. Något sammanfattande intryck av dag två, Claes?
Ja, utan att vara jurist så känns det som det går sämre och sämre för Mijailovic. Det var nog många som hade ville höra fler svar från honom när det gällde åklagarens frågor. Och att nog många var överraskade att rådmannen inte tryckte mer på det än vad han gjorde.